Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Programmet som följer är en del i serien om Örnsköldsviks industrihistoria.
Jag heter Ture Svedlund och med mig i studion sitter
Alfons Falk.
I vårt förra program talade vi om olika militära fordon som Hägglunds hade i sitt produktprogram i tidsspannet 1995-1985. Det var till exempel pansarbandvagnarna PBV 301 och 302, infanterikanonvagnen IKV 91 och bandvagnen BV 206. Kort berörde vi också vilka produktionsutrustningar Hägglunds hade då den här tidsepoken inleddes. Men nu till dagens program. Vid den tidpunkt då PBV 302 och i produktion gjordes rätt stora förändringar inom verkstäderna. En helt ny fabriksbyggnad, C-hallen, kom 1965 att stå klar på det tidigare flygfältet. Där skulle slutsvetsning, montage och slutkontroll av både PBV 302 och fartygskranar göras. År 1968 var motorfabriken, också benämnd A-hallen, tömd och ASEA köpt asynkronmotortillverkningen. Då flyttades så gott som all mekanisk bearbetning från huvudfabriksområdet och från Framnäs in dit. Samtidigt skapades nya rutiner för orderhantering. Omställningen av maskinerna för nya jobb rationaliserades så att stilleståndstiderna skulle bli minimala. All grovplåtstillverkning, både för fartygskranar och PBV 302, som fanns vid huvudfabriken, flyttades upp till Mellansel. Vid den här tidpunkten gjorde också digitaliseringen sina första staplande steg in i produktion och ekonomi. Hägglunds hade två numeriskt styrda verktygsmaskiner. Ekonomisystemet var i princip en något större räknemaskin. Det var långsamt men räknade rätt om min data var rätt. Även ett nytt centralförråd byggdes på huvudfabriksområdet för att rationalisera materialhanteringen och materialflödena. Vi hoppar fram cirka 15 år i tiden. Parallellt med att seriekonstruktionen av bandvagn 206 planerades också i slutet på 1970-talet för dess serieproduktion. Bandvagnen skulle produceras i betydligt större volymer än våra tidigare pansarfordon. Nya tankesätt gällande produktionsstyrning, medarbetaransvar och arbetsmiljö hade gjort sitt intåg inom verkstadsindustrin. Allt detta bidrog till att ett helt nytt produktionsupplägg planerades och infördes. En så kallad produktverkstad skapades. En ny verkstadsenhet, F-hallen, byggdes på huvudfabriksområdet. I den verkstaden fanns ett flertal produktionsgrupper för detaljtillverkning där grupper av detaljer färdigställdes inom gruppen. Flera av bearbetningsmaskinerna var mycket avancerade. De kände själva av vilken detalj de skulle bearbeta och valde då styrprogram för den aktuella detaljen och sedan nödvändiga verktyg ur sitt verktygsmagasin. Likaså fanns monteringsgrupper där till exempel ett helt underrede monterades i en grupp, en komplett framvagnskaross i en annan och en färdig bakvagnskaross i en tredje grupp. Slutligen monterades sedan de tre enheterna ihop till färdig vagn. Av både arbetsmiljöskäl och för att få repetitivt god kvalitet i svetsningen mekaniserades och robotiserades en stor del av svetsningen av chassidetaljer. Inför Hägglunds del helt ny svetsteknik. Plasmasvetsning infördes på ett antal detaljer. Ett helt nytt måleri byggdes också upp i F-hallen. Fortfarande användes lösningsbaserade färger. Målarna fick dock en mycket bättre arbetsmiljö än vad man hade i det gamla måleriet. Allt detta för att förkorta ledtiden och förenkla planeringen. Det leder i sin tur till att man får kontroll på att leveranstider och kostnader hålls, vilket är A och O för ett företag. Bandvagn 206 var en ren trupptransportvagn utan något som helst skydd mot beskjutning. Den var anpassad för den då i Sverige rådande filosofin om ett invasionsförsvar. Både för användning inom landet och för fredsbevarande insatser efterfrågades en vagnstyp som gav soldaterna pansarskydd. Hägglunds vidareutvecklade därför bandvagn 206 till en variant med pansarskydd som ger skydd mot granatsplitter och finkalibrig ammunition. Den fick beteckningen BV206S, där S står för splitterskydd. Varför utgick man från bandvagn 206? Ett skäl var att bandvagn 206 hade ett erkänt bra framkomlighet. Ett annat var att kunna behålla logistiken, det vill säga utbildning, underhåll med mera i allra största grad. Logistiken är viktig och många arméer hade redan bandvagn 206 i sin organisation. Konstruktivt behövde man i det här fallet lösa två motstridiga frågeställningar. För att behålla framkomligheten ville man inte öka fordonets totalvikt. Men en flera millimeter tjock stålkaross väger mycket mer än en plastkaross. Hur löser man den knuten? Jo, nästan allt gick ut på att jaga vikt, både i stort och smått. Några exempel på större viktbesparingar var genom att kunna ta bort de så kallade centrumbalkarna på chassit då stålkarossen blev självbärande. Göra karosserna mindre, med konsekvens att BV206 rymmer 12 man istället för 17. Ett exempel på besparingar i smått var att man ersatte de konventionella och tunga blybatterierna med mer vikteffektiva och optima batterier. En viktökning på cirka 300 kilo blev oundviklig. Men trots det hade bandvagn 206 nästintill lika bra framkomlighet som bandvagn 206. Idag har drygt 450 bandvagn 206 tillverkats efter starten 1989. Och nu lyssnar vi på Hootenanny Singers.
Lilla vackra Anna, om du vill, hörer dig mitt hela hjärta till. Jag är öm och trogen och i dygden mogen, tycker om att vara jäv och gill. Minns du hur vi lekte alla dagar, smekande varann som mor och far. Rädde ler med handen, byggde hus i sanden, ack hur lätt och lustigt livet var. Men den glada tiden snart försvann, jag fick lära tröska och du spann. Du gick vall i skogen och jag körde plogen, mera sällan såg vi varann. Snälla Anna, när Gud skapte dig, tänkte han helt visst i nåd på mig. Kom att jag mig giva och min maka bliva, så ska det bli ljus på livets stig. I en liten stuga ska vi bo,
leva med varann i fred och ro. Lära barnen kära Gud och kungen ära, det ska bli så roligt må du tro. Röda kinder, stora ögon blå, vackra händer, nätta fötter små, rund och vit om armen, blommig full i barmen, det är någonting att titta på. Sist vi följas åt till himmelen, råka far och mor på nytt igen, bliva återunga, börja återfunga, kärleken är livets bästa vän.
Stridsfordon 90, som den svenska vagnen heter, utvecklades tillsammans med Bofors via det samägda bolaget HB Utveckling, där Bofors svarade för tornet och Hägglunds för chassit. HB Utveckling bildades i mitten på 70-talet på anmodan från svenska försvaret. En inledande studieverksamhet inriktades mot utveckling av en ny svensk stridsvagn som skulle ersätta stridsvagn S och Centurion. Den nya stridsvagnen kom dock att bli den tyska Leopard 2, som licenstillverkades i Sverige under namnet stridsvagn 122. Det fanns en omfattande studieverksamhet före utvecklingen av stridsfordon 90, som i det första skedet belyste ett stort antal alternativ avseende fordonstyper och olika beväpningar. Det fordonsalternativ som studerades var både bandstyrda och midjestyrda. Vapenalternativet var 40 och 57 mm automatkanoner. Successivt minskades antalet alternativ i efterföljande studiefaser, samtidigt som kravspecifikationen gradvis växte fram som ett resultat av genomförda studier. Samutvecklingsstudien var en mycket viktig studie som genomfördes i en sen studiefas, där man definierade de fem fordonstyper som stridsfordonsfamiljen skulle komma att bestå av. Här betonades att samhörigheten skulle vara så hög att det i princip innebar endast en utveckling. För försvaret innebär samhörighet givetvis lägre ägandekostnader. Efter avslutad studieverksamhet fastställdes kravspecifikationen och den innehöll ungefär 500 krav. En viktig faktor var också att FMV angav att 7 krav var speciellt viktiga, och de gav också en prioritetsordning mellan dessa. Med denna tydliga prioritering så fick försvaret en mycket bättre produkt, och för Hägglunds del innebar de här kraven mycket hög framkomlighet och lastförmåga, samtidigt som vagnen skulle vara mycket driftsäker och enkel att underhålla. För Bofors innebar de prioriterade kraven hög vapenverkan mot pansrade mål och mot flyg, främst attackhelikoptrar. Valet av vapen blev en 40 mm automatkanon som i sitt ursprungsutförande är en luftvärnspjäs. 40 mm kanonen är en högtryckskanon. Detta möjliggör högt genomslag i pansarplåt med tunga pilprojektiler utan sprängämne. Verkan fås alltså genom att en hög rörelseenergi koncentreras mot en liten yta. Parallellt med utvecklingen av stridsfordon 90 så utvecklade Bofors också en pilprojektil för pansarbekämpning. 1984 beställde FMV en körrigg för att kunna visa på att stridsfordon 90 skulle kunna möta det högst prioriterade kravet, som var mycket hög framkomlighet i svår norrlandsterräng både sommar och vinter. Framkomlighetskravet innebar att vagnen skulle ha minst samma goda framkomlighet som IKV 91, som var den bästa jämförbara vagnen i försvaret. Detta innebar en rejäl utmaning, då vi genom studieverksamheten visste att stridsfordon 90 skulle bli ungefär 5 ton tyngre. Hög fordonsvikt innebär alltid större markbelastningar och försämrad framkomlighet. Den högre vikten hos stridsfordon 90 innebar egentligen att det var omöjligt att möta framkomlighetskraven om man använde konventionella konstruktionslösningar. För att möta framkomlighetskraven trots hög vikt genomfördes termomekaniska simuleringar under sena studiefaser, där simuleringarna baserades på uppmätning av egenskaperna hos en 1 meter typisk svensk djup snö. Simuleringarna inriktades tidigt på att jämna ut marktrycket under bandet för att få lägre nedsjunkning. Hög nedsjunkning innebär högt motstånd och stor risk för fastkörning. Simuleringarna gav som resultat att hög bandspänning hade starkt gynnsam påverkan. Detta innebär emellertid sämre bandlivslängd om det skulle användas även när det inte behövdes. Lösningen blev att föraren omedelbart kunde aktivera hög bandspänning från sin förarplats och detta enbart i svåra situationer. Ett annat resultat från simuleringarna var att ett långt bandställ med många och näraliggande hjul gav lägre verkligt marktryck, vilket innebär mindre nedsjunkning och terrängmotstånd. Körriggen var mycket enkel och många huvudsystem saknades. Syftet var att få inledande erfarenheter av bandställets utformning. I övrigt innehöll vagnen i princip endast ett första utförande av motor- och kraftöverföring som baserades på kopplingbroms, system som användes i PBV 302 och IKV 91. Försök som utfördes i hemavan visade på att det fanns goda utsikter att möta kraven på framkomlighet. Samtidigt som vår körrigg beställdes så fick Bofors en order på en skjutrigg som innehöll den valda 40 mm kanonen. Detta var en mycket grov kaliber för denna typ av vagn. Exempelvis hade den amerikanska motsvarigheten M2 Bradley enbart en 25 mm automatkanon. Ett skäl till den stora kalibern var att stridsfordon 90 skulle ha verkan i sidan på stridsvagnar, ett av de prioriterade kraven. Bofors skjutrigg innehöll en upp- och nervänd 40 mm luftvärnskanon. Vändningen gjordes för att få in vapnet i ett rimligt lågt torn. Skjutriggen var mycket enkel. I princip innehöll den enbart kanonen och det nu underliggande ammunitionsmagasinet. Vapensystemet monterades i en mycket enkel tornkropp som bars av vår vagn IKV 91. Ett resultat var att vid skjutning av en 8-skottssalva så reste sig vagnen kraftigt. Det sista skottet gick 10 meter över ett mål på 1000 meters avstånd. Krav på skjutning under gång fanns inte, och för att kunna skjuta automatled med bra precision låstes de två första och de två sista hjulparen i de kommande försöksvagnarna. Något som också finns i de första serievagnarna som fick beteckningen stridsfordon 90-40A. De låsbara lamellstötdämparna var alltså ett resultat från dessa prov. Nuvarande takuppbyggnad vid tornlager kom nu också för att få en så styv tornlagerinbyggnad att takets egen frekvens var högre än den störning som gavs av kanonens eldhastighet på 300 skott per minut. I mitten av 1985 fick HB Utveckling beställning på utveckling av stridsfordon 90, där ordern omfattade 5 försöksfordon och provning av dem. När FMV beställde utvecklingen så var vagnens seriepris också fastställt. En åtgärd som sågs nödvändig då ingen konkurrens fanns under utvecklingsskedet. I princip hade försvaret bara alternativet nedläggning ifall vagnen inte ansågs lämplig för serietillverkning. Mycket väsentligt var att det i princip endast fanns 2 beställningar för de kommande seriebeställningarna. Utvecklingsbeställning nummer 2 innehöll ombyggnad och provning av försöksvagnarna till sina speciella roller. Och den mest omfattande ombyggnaden gällde bärgningsvagnen, där arbetet utfördes av Hägglunds Moelv i Norge. Pengar utbetalades till industrin efter fullgjort arbete enligt förutbestämda kontrollstationer 2 gånger per år. Att det fanns bara en sammanhållen utvecklingsbeställning var en stor fördel då det gav kontinuitet i arbetet, framförallt gäller detta provning. Av de 5 försöksfordonen hade 4 vagnar styrsystemet koppling-broms, medan en vagn hade ett mer kvalificerat system med styrtransmissionen X300. Detta reservalternativ togs med på begäran av FMV för att ge ökad projektsäkerhet för fallet att koppling-bromssystemet skulle ge problem. I övrigt fanns ett flertal reservalternativ i syfte att öka projektsäkerheten eller ge alternativa lösningar där besparingar sågs möjliga. Reservalternativen, och då främst avseende styrsystemet med X300, gav att stridsfordon 90 kunde utvecklas enligt den ursprungliga tidplanen, vilket är grundläggande för att hålla utvecklingens kostnadsramar. Och nu lyssnar vi på Robert Broberg med Det som göms i snö kommer upp i tö.
Det som göms i snö kommer upp i tö. Liten fågel hittar gammal röd. Allting lever upp vill aldrig dö. Det som göms i snö kommer upp i tö. Snart är mörka vintertiden slut och i sommaren vi dansar ut. Inga tunga vinterkläder mer, överallt bara ben man ser. För det som göms i snö kommer upp i tö. Vi klär av oss allting pö om pö. Allting lever upp vill aldrig dö. Det som göms i snö kommer upp i tö. Snart så lyser gräset åter grönt och i solen blir det varmt och skönt. Alla båtar släpas ner från land, vågorna sköljer upp på strand. För det som göms i snö kommer upp i tö. Vi kan segla ut på öppen sjö. Allting lever upp vill aldrig dö. Det som göms i snö kommer upp i tö. Snart så blir din himmel åter blå. Du som gått där ensam, kall och grå. Och när du hör fågelsång igen, finner du nog en liten vän. För det som göms i snö kommer upp i tö. Liten fågel hittar gammal bröd. Allting lever upp vill aldrig dö. Det som göms i snö kommer upp. Ja, det som göms i snö kommer upp, fling, fling, i tö, fling, fling.
Ett för Hägglunds mycket viktigt reservalternativ var ett torn med en 25 mm automatkanon. Ett alternativ som Bofors tackade nej till att utveckla. Vagnen med det mycket enkla tornet fick beteckningen stridsfordon 9025L, där L stod för inriktningen låg kostnad. Detta innebar att de flesta av de ingående systemen var mycket enklare eller saknades jämfört med det som fanns i Bofors 40 mm torn. Hägglundstornet saknade därför maskinriktning. Kanonen handriktades i sida och höjd. Detta gjordes med manuella riktväxlar som var utvecklade varianter av det som fanns i PBV 302s vapenhuvud. Skjutning under gång var alltså en omöjlighet. Tornet hade en mycket enkelt sikte med ballistisk sträckplatta och nattkapacitet saknades. Givetvis innebar detta att tornelektronik i form av exempelvis en eldledningsdator det saknades. Sekundärbeväpning i form av en kulspruta parallell med kanonen fanns inte heller. Tornet byggdes för att alternativt kunna montera de 3 olika 25 mm kanoner som var aktuella, där Mauser och Oerlikon-kanonerna kastade ut sina tomhylsor i sida. Det som senare blev vårt huvudalternativ var chain gun som matade ut tomhylsorna framåt. Ammunitionstillförsel till kanonen och hantering av tomhylsor är starkt styrande för tornets utformning och även prestanda. Alla de aktuella automatkanonerna sköt 2 ammunitionslag på samma sätt som PBV 302, spränggranater och pansarprojektiler. Tornet genomgick full utprovning, vilket innebar en relativt mogen produkt anpassad för den anvisade profilen låg kostnad. Tornet blev mycket betydelsefullt för Hägglunds då det senare kom att utgöra basen för utveckling av 30 mm tornet i Norge. Tornet i CV9030 är till skillnad från 9025L ett mycket kvalificerat torn. Konstruktionsgruppen som utvecklade stridsfordon 90 bestod av ungefär 40 personer, där många hade erfarenhet från våra tidigare fordon, exempelvis IKV-91 som var relativt näraliggande i tid. Ett av de 7 prioriterade kraven var mycket hög tillförlitlighet, som innebar att stridsfordon 90 skulle vara ungefär 10 gånger bättre än IKV-91, som inte alls var dålig. Erfarna konstruktörer med erfarenhet från likartade fordon var mycket betydelsefullt, då en dålig start skulle påverka under hela utvecklingsskedet. Vi fick också ett starkt stöd från försvaret under utvecklingen. Det är viktigt med en stark och kunnig kund för att nå en hög produktmognad redan vid start och därefter en snabb mognadstillväxt. Under utvecklingen genomfördes en omfattande granskningsverksamhet för att säkerställa kravuppfyllelse och hög produktmognad. Detta genomfördes både som interna konstruktionsgranskningar och granskningar med kunden. Miloverkstäderna bidrog med stor erfarenhet under dessa granskningar, samtidigt som vi hade en referensgrupp, de 4 majorerna, som hade uppgiften att säkerställa rätt utförande sett från användarens perspektiv. Dessa granskningar var mycket betydelsefulla då många bristfälliga lösningar sorterades bort tidigt. Mognadstillväxt innebär ett stort antal konstruktionsändringar. Under provperiodens första del inträffar alltid många och allvarliga fel som gör att vagnarna står huvuddelen av tiden på verkstad för akut ombyggnad och reparation. Körriggen eliminerade de mest allvarliga bristerna, vilket gav att stridsfordon 90 rätt tidigt kom till ordnade provformer enligt ett rullande schema med en vagn på verkstad för ombyggnad samtidigt som 4 vagnar var ute på prov. Tiden måste vara kort från det att fel upptäckts till att det åtgärdats. En stor fördel var att vi hade en experimentverkstad med extremt korta leveranstider. Under provperioden fanns alla konstruktörer kvar i projektet, nu fullt sysselsatta med produktmognad. Utöver konstruktörer så tillkom också prov- och verkstadspersonal. Då provperioden är längre än konstruktionsfasen innebär detta att huvuddelen av utvecklingskostnaden kommer från arbete med produktmognad. Vi fick den första serieorden i mitten av 1991. 6 år efter utvecklingsorden, där den första beställningen omfattade bara grundversionen stridsfordon 9040. Senare beställningar innebar att 549 vagnar har levererats till Sverige i olika versioner. Sammanfattningsvis kan sägas att många personer och avdelningar bidragit till framgångarna. Ursprungliga tids- och kostnadsramar kunde också innehållas genom bra projektledning både hos oss och kunden FMV.
Ni lyssnar nu på Radio Nola Skogs i programserien Industripratarna. Serieproduktionen av stridsfordon 90 till Sverige startade 1993. Den kom att ske i befintliga verkstadslokaler. Många kundbeställningar överlagrade varandra tidsmässigt. Det betydde att det i produktion samtidigt pågick produktion till mer än en kund. Alla vagnstyperna, oavsett om det gällde stridsfordon 90 Sverige, CV90 Norge eller CV90 Finland, hade ett och samma produktionsupplägg. Huvuddelen av seriens skrov kom att tillverkas i C-hallen i och med att grovplåtsverksamheten flyttades från Mellansel 1995. Till en början var all svetsning manuell. Redan från seriestarten laserskar man plåten till skrovet. Först på Lego hos företaget Permascand. I samband med flytten investerade man i en egen laserskärmaskin. Fördelen rent tekniskt med laserskärning är att den ger en mycket god precision på den skurna detaljen. Det gav också fördelen att hela det svetsade skrovet fick mycket små dimensionsvariationer. På köpet fick man en drastiskt förbättrad arbetsmiljö. Idag har man gått ett steg längre och skär plåt upp till 35 mm med en vattenstråle. 2001 mekaniserades skrovsvetsningen. Då installerades en jättestor svetsrobot för ändamålet. Tiden för svetsning reducerades med 2/3. Mekaniseringen innebar också att ergonomin för operatörerna förbättrades. Idag finns 3 sådana robotar, 2 stora och en mindre. I dem svetsas också skroven till de pansrade bandvagnarna. En annan stor investering som gjordes för stridsfordon 90-tillverkningen var det en stor bearbetningsmaskin. Den kunde i en uppsättning bearbeta ett antal ytor på det 3 meter breda och 6,5 meter långa skrovet och också mäta upp att bearbetningen blivit rätt. Oskar Strambergs måleri målade hela skrovet. Av miljöskäl arbetade Hägglunds tillsammans med ett antal färgleverantörer fram ett vattenbaserat färgsystem. Det klarade av alla de tuffa krav som ställs för att användas på ett militärfordon. Tillverkningen av övriga maskinbearbetade detaljer gjordes i befintlig maskinutrustning. Först i A-hallen och sedan i F-hallen. Slutmontaget skulle ske i den verkstadsenhet där spårvagnar och tunnelbanevagnar en gång i tiden byggs, i den så kallade G-hallen på huvudfabriksområdet. Den lokalen renoverades för att uppnå god verkstadsstandard och för att vara lätt att hålla ren. Renhet är bra ur arbetsmiljösynpunkt, men det är också ett måste där man monterar så känslig hydraulik som den som finns i stridsfordon 90 och CV90. Största felkällan på hydraulsystem är nämligen smuts. De allra känsligaste komponenterna detaljmonterades i ett speciellt renrum. I motsats till bandvagnen slutmonterades stridsfordon 90 av en och samma grupp montörer från början till slut. Allt eftersom montaget fortskred stegades vagnen fram på monteringslinan och gruppen följde med. Delmontage av komponenter som till exempel komplett drivenhet gjordes av annan montagepersonal på sidostationer. För slutkontrollen av fordonen och övriga fordonsprovning byggdes en provbana i Nordanås.
Vi hade redan från utvecklingsstart ambitionen att vagnen skulle vara snygg. Nu lyssnar vi på Roxette med The Look.
Like a raindrop, she's got the look. A heavenly bomb, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. Disguise, banging on the head drum, shaking like
loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. She's got the look.
I slutskedet av Sveriges utveckling av stridsfordon 90 kom Norge med en förfrågan om en ny pansarbandvagn som skulle ersätta den amerikanska M113. Norges inriktning var att göra jämförande prov med flera olika vagnar, och för oss var det naturligt att föreslå den svenska varianten med Bofors torn. Överraskande för oss kom beskedet att vår vagn inte var bland de fyra vagnar som skulle värderas. Motiveringen var att 40 mm kanonen med ammunition inte ansågs vara ett kostnadseffektivt alternativ i jämförelse med 30 mm kalibern. Huvudalternativet för vapenvalet var den tyska Mausern och en motsvarande kanon från Oerlikon i Schweiz, som båda hade en hög eldhastighet på 800 skott per minut. Detta var också ett krav från Norge då man ville kunna skjuta både mot mark- och luftmål. Hägglunds gick då in med ett alternativ som innebar en uppgraderad version av tornet stridsfordon 9025L till att få rätt kaliber 30 mm. Kunden var i början mycket kallsinnig till vårt förslag, då ett mycket kvalificerat torn efterfrågades som skulle kunna skjuta både dag och natt och under gång. Vi fick höra: ni har inget torn. Efter många om och men så kom vi med på nåder som ett femte alternativ för utprovning. Den tid som fanns för att uppgradera vårt enkla torn var mycket kort. Egentligen för kort för att få fram ett någorlunda moget torn. I stort sett allt i tornet behövde bytas ut och nya system måste tillföras. Här valdes i huvudsak amerikanska komponenter som fanns tillgängliga på marknaden. Vi insåg tidigt att huvudproblemet var bristen på tid och att vi egentligen hade liten erfarenhet av ett så kvalificerat torn som Norge efterfrågade. Vi hade sedan IKV 91 mycket goda relationer med Celsius Tech, som sedan kom att ingå i Saab, som är namnet på dagens samarbetspartner. Celsius Tech ställer nu upp med ett antal kvalificerade tekniker som gav en ovärderlig hjälp, trots att de inte hade något av sina system i tornet. Tornet monterades på ett nytillverkat chassi med transmissionen X300. Serieproduktionen för Sverige hade inte börjat. Vårt enda realistiska kanonalternativ var chain gun, som var det alternativ som användes under huvuddelen av de svenska proven med stridsfordon 90-25L. Denna kanon ersattes nu av den större varianten med 30 mm kaliber. Chain gun är en externt driven kanon via en elektrisk motor. Av säkerhetsskäl så kunde den inte möta den efterfrågade eldhastigheten på 800 skott per minut. Vi fick en dispens av norrmännen för den maximala hastigheten som kanonen klarade av, vilket var 400 skott per minut. Detta uppfattades inte som något positivt. Chain gun i utförande med 30 mm kaliber var helt nyutvecklad. Vi fick ett av de första exemplaren. 30 mm ammunition fanns tillgänglig inom den brittiska vagnen Warrior, som hade denna kaliber. Kanoner av denna typ skjuter normalt länkad ammunition. De olika skotten sitter tillsammans i band på samma sätt som i en kulspruta. Warrior hade inte länkad ammunition, så vi var tvungna att använda länkar från det amerikanska flygplanet A-10. Resultatet av allt detta hopkok blev bristande driftsäkerhet med många eldavbrott. Vid skjutproven i Norge insåg vi också att fjädringssystemet hade en olämplig utformning tillsammans med de konstantansatta lamelldamparna som finns i den svenska vagnen. Stridsfordon 9040 var avsedd att bara skjuta när vagnen stod stilla. Under de norska proven och vid skjutning under gång på hinderbana stördes nu skytten så pass kraftigt att vi fick dålig träffsannolikhet. Under det inledande skjutproven var nog vår vagn sämst. Ett av Norges krav var att vagnen skulle ha samma terrängframkomlighet som deras stridsvagn Leopard 1, som lyckligtvis var mycket bra även i djup snö. Vår vagn var den enda som klarade detta krav. Detta räddade oss sannolikt från att åka ut redan i den första provomgången av de två som var planerade. Mellan dessa två provomgångar fanns ett uppehåll på cirka ett år, och vi fick ett mycket nödvändigt andrum för att göra tornet produktmoget. Som ett resultat av provomgång 1 så fick vi nu ett godkännande på att 400 skott per minut kunde accepteras. Tornet kunde nu byggas om till att enbart ta hänsyn till chain gun, och vi kunde ge vapenhållaren en helt symmetrisk inbyggnad som minskade vapenspridningen via automateld. Vi fick nu skjutresultat som var minst i nivå med konkurrenternas. Den 21 april 1994 fick vi ordern på 104 vagnar, och i februari 1995 fick norska armén sina första vagnar. Något överraskande och glädjande för vår samarbetspartner var att kunden nu meddelade att man valt utasiktet från Celsius Tech till sina serievagnar. De norska vagnarna fick beteckningen CV90-30 från Combat Vehicle och kanonens kaliber. Chassit var mycket näraliggande den svenska versionen, och den största skillnaden var en upphöjd observationsplats med periskop som fanns bak till i vagnen. CV90-30 fick också tilläggsskydd som avsevärt höjde vagnens skyddsnivå, vilket också innebar att vagnens vikt ökade med ungefär 3 ton. För att bibehålla vagnens rörlighet ökades motoreffekten i motsvarande grad. Ett vanligt krav vid stora försvarsbeställningar är motköp, det vill säga tillverkning i det köpande landet. Detta blev fallet för alla kommande exportförsäljningar av CV90, där bland annat tornen tillverkades i det köpande landet. Norgeordern innebar att Hägglunds kom in på exportmarknaden för kvalificerade stridsfordon och ett flertal länder kom att bli köpare av CV90 i olika versioner. Och nu lyssnar vi på Sissel Kyrkebø som sjunger John Lennons Imagine.
Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too.
Efter Norge kom Schweiz som köpte 186 vagnar. Nytt var ett elektroniksystem som förkortade utbildningstiden för vagnsbesättningarna. En tvingande ändring kom också genom att Scanias motor DS14 nu gick ur produktion och ersattes av den större och starkare DS16. Vagnens höjd ökades genom en generell vagnshöjning på 100 mm för att anpassas till större soldatlängd. Dessutom ökades volymen ytterligare vid skyttegruppen genom ännu större takhöjd. Lite kuriosa. Stora diskussioner fanns om vagnen skulle ha en dörr bak till som Sverige eller ha en ramp motsvarande M113. Det slutade med att kunden morrade och sa: "Nu vill vi inte höra ett ord till om dörr." Finland har totalt köpt 102 vagnar i två omgångar för att ersätta de ryska vagnarna BMP och MTLB som har mycket låg bygghöjd. Betydligt lägre än till exempel stridsfordon 9040 Sverige. Från traditionen med låga vagnar återgick man till Norges och Sveriges ursprungshöjder från fronten och fram till skyttegruppens utrymme. Här gjordes en mindre taknöjning och den finska vagnen har dörr bak till. H Holland har anskaffat 193 CV90-35 Mark III. Där beteckningen visar att 30 mm kanonen nu ersatts av en större 35 mm kanon, fortfarande av typen chain gun. Vagnen har jämfört med tidigare vagnar betydligt högre skyddsnivå, som också medfört att vagnens vikt ökat till 35 ton. Motoreffekten har nu också ökat till 810 hästkrafter för att kompensera för den högre vagnsvikten. Utöver större eldkraft och ökat skydd har vagnen ett utökat elektroniksystem jämfört med de tidigare versionerna. Danmark har köpt 45 vagnar i ett utförande som är näraliggande den holländska vagnen.
Nu går vi över till att prata om ytterligare en bandvagnstyp. I slutet på 1990-talet frågade två kunder efter en större bandvagn, då behovet av högre skydd inte kunde mötas med bandvagn 206S, som har begränsad lastförmåga. En av kunderna var Storbritannien. Utöver krav på flygtransport så skulle det också vara möjligt att transportera vagnen med en helikopter. Vikten fick därför inte överstiga 10 ton. Båda kundernas krav innebar en inriktning mot en midjestyrd och pansarskyddad bandvagn med mycket höga krav på framkomlighet i kombination med väsentligt högre lastförmåga. Vagnen skulle också kunna köras betydligt fortare än bandvagn 206S i både terräng och på väg. Det här blev startskottet för utvecklingen av en större pansrad bandvagn som fick beteckningen BVS-10. Storbritannien, som blev första kund, döpte den till Viking. Hägglunds upprättade en kravspecifikation som till största delen skulle uppfylla de två ländernas krav. För att klara kraven på terrängframkomlighet vid så hög vagnsvikt som 10 ton så försågs vagnens bandställ med ytterligare ett bärhjulsspår jämfört med BV206. Justeringar gjordes också för att få jämn lastfördelning på de olika bärhjulen. Fjädringssystemet modifierades radikalt då en av de största utmaningarna var att få band och bandställ att hålla. Det gavs en väsentligt större fjädringsväg och de främre bärhjulen försågs med rotationsstötdämpare. Även dämpnivån i styrdonet ökades. Det kanadensiska företaget Sochi, som för övrigt gör puckar till NHL ishockeylagen, utvecklade ett nytt band och nya bärhjul med stor framgång. Allt det här resulterade i att vagnen kunde köras i dubbelt så hög hastighet som bandvagn 206 i terräng utan att vagnens tillförlitlighet äventyrades. Och nu lyssnar vi på Tommy Körberg och Helene Sjöholm.
Mycket bättre, tack och lov att jag finns. Se på mig, jag är rasande bra. Ja, jag mår som en prins. Vad vill du ha till middag? Kanske leverpastej. Jag ska städa åt dig när du faller för mig. Mår du så mycket bättre? Och dra dig till det glad mod i tro.
din oro. Jag är som ett tröstpris till dig. Jag spritter av lycka på filten som du bredde ut kom. Så
BVS 10 har en likartad grunduppbyggnad som bandvagn 206S. Men då BVS 10 är betydligt tyngre är alla komponenter förstärkta i bandställ, motor och drivlina. Engelsmännen hade krav på en synnerligen hög motorlivslängd. Av detta skäl infördes en lågvarvig Cummins dieselmotor som i princip blir outslitlig under vagnens livslängd. Det styrande kravet avseende totalvikt var att vagnen skulle kunna transporteras hängande under en helikopter. I Storbritannien finns ingen så stor helikopter som kunde lyfta hela vagnen. Lösningen blev att främre och bakre vagnsdelen delades och transporten gjordes i två lyft. Drivlina och styrdon utformades så att vagnsdelarna snabbt kunde delas och sättas ihop. Efter helikopterlandsättningen kunde vagnsdelarna dockas ihop genom att den främre vagnsdelen kunde köras utan bakvagn. Framvagnen var också styrbar genom att ett av banden bromsades, en lösning näraliggande kopplingbroms.
Successivt har totalvikten på den här vagnen höjts. De vagnar som idag levereras till svenska armén har en totalvikt upp mot 15 ton. Det är framförallt ökade krav på skyddsnivå som föranleder viktsökningen. Den här vagnstypen har använts av flera länder i FN-ledda fredsbevarande uppdrag. Vi har i den här programserien berättat väldigt mycket om produkter och en del om produktion. Man behöver bra produkter och man behöver bra produktion, men det räcker inte. Många funktioner måste samverka för att företaget ska nå framgång. För att ta några exempel. För att hitta kunden och vad den efterfrågar måste man ha en marknadsfunktion som hela tiden har tentaklerna utåt och tar hem viktig information. Den måste också lyckas med att presentera våra produkter och få kunden att förstå vad det kan. Konstruktion och utveckling ska på ett effektivt sätt kunna omsätta kundönskemålen till en välfungerande produkt. Användardokumentation rörande handhavande, underhåll, reservdelar, riskanalys och så vidare ska upprättas. Då en produkt kan ha många samtidiga kunder måste det finnas en välfungerande projektstyrning. Projektgruppen måste driva sin kunds produkt genom den interna organisationen och samtidigt vara kundens kontaktpart. Kvalitetsstyrningen måste fungera genom alla leden så att kundens krav säkerställs. 90% av felkostnaden för en produkt skapas redan i marknads- och tidig utvecklingsfas. Mycket stora delar av produktens ingående detaljer och funktioner köps från externa leverantörer. Inköpsfunktionens uppgift är att hitta de rätta leverantörerna runt om i världen. Många kunder kräver att delar av produktionen tillverkas i köparlandet och en viss mängd av produktvärdet ska komma köparlandet till godo. För det behövs personer som sköter motköpsfrågor och extern produktion. Dessutom behövs en ledning som håller ihop helheten. Börjar man komma allt för mycket fel i något led tappar man snart ekonomin i projektet. En god ekonomi är förutsättningen för att företaget ska leva vidare och kunna skapa efterfrågade produkter. Allt det här skapar man inte i en handvändning. Blickar vi tillbaka i tiden, ända till början på 1900-talet, ser vi att Hägglunds varit duktiga på att successivt bygga upp företaget och ändra inriktningar mot framväxande marknader. Jag är djupt imponerad av vad Gösta och Pelle Hägglund åstadkom i tidsspannet 1957-1964, då de lade grunden till de basprodukter som sedan gjort Hägglunds varumärke världskänt. Samtidigt ska vi vara tacksamma för att vi haft en så krävande och kunnig kund som FMV. FMV har varit mycket bra på att i sina kravspecifikationer precisera kraven på de produkter de efterfrågat. Och inte bara det. Det har på korsan och tvärsan följt upp att vi uppfyllt ställda krav. Har vi en gång klarat kraven till FMV har vi klarat dem till alla efterföljande kunder. Jag, Ture Svedlund, tillsammans med Alfons Falk vill tacka för att ni lyssnat till detta vårt andra program om BAE Systems Hägglunds historia. Då jag har mitt andra hem på Ljusterö i Roslagen avslutar vi med att lyssna till Sven-Bertil Taube som sjunger en av Evert Taubes visor, Vals i Furusund.
Jag minns en stund i Furusund när skymningen föll på. Vi kom på kryss från Öregrund i Ålands havet blå. Vi hade gjort en jipp och en sväng vid Kalleskevens ö. Men där var tyst på Kalles säng, stod bara Volmatö. Men där var tyst på Kalles säng, stod bara Volmatö. Från Uno och Östermans viol, där hördes ingen låt, och inte såg vi någon kjol, och där låg ingen båt. När det fanns ingenting att se i Kalleskevens lund, vi satte kurs på vår supé och for till Furusund. Jag minns en stund i Furusund när skymningen föll på. Vi kom på kryss från Öregrund i Ålands havet blå. På Baltorps restaurang där var bal, dit styrde jag min kurs. Jag fick en blick, jag gjorde mitt val. God afton min roslagsros. Jag fick en blick, jag gjorde mitt val. God afton min roslagsros. Då segla fram en kavaljer på golvets glatta plan. Mitt häpna öga återser den gamle roslagspan. Och Kalle Skeven dansar ut och snurrar runt med mig. Och säger Rönnedal, vet hur den blomman plockar du ej. När skymningen föll på, vi kom på kryss från Öregrund i Ålands havet blå. Vi hade gjort en jipp och en sväng vid Kalle Skevens ö. Men där var tyst på Kalles säng, stod bara Volmatö. Men där var tyst på Kalles häng, stod bara Volmatö.
Nu följer novelläsning. Thank you.
Jag heter Erik Bergström och jag ska läsa en novell av Richard Fuchs som heter Hur gammal är du? Hur gammal är du? 20 år? 30? 40? 50? 60? 70? 80? Du vet inte. Kan du läsa den här texten utan glasögon? Kan du läsa den med glasögon? Har du glömt var du lagt dina glasögon? Har du glömt om du har glasögon? Känner du det ibland som du har passerat ditt bäst före datum? Känner du dig som ett kvarglömt mjölkpaket på nedersta hyllan? Eller en bit leverpastej längst in i kylskåpet som sakta antar en obehaglig grönaktig färg? Tycker du att du uppnått en ålder då det är ett risk att födelsedagstårtan ska kollapsa under tyngden av alla födelsedagsljus? Och du kan inte blåsa ut ljusen för hettan driver dig tillbaka. Går det åt mer än 3 tändstickor för att tända alla ljusen på tårtan? Beror det i så fall på att tändstickorna är ovanligt små? Eller tycker du att det är bra att du fyller år på vintern eftersom din födelsedagstårta värmer upp hela huset? När folk säger, vad ung du ser ut, så vet man att man inte är det längre. Ingen säger så till unga människor. Det är på samma sätt som att man bara säger till personer som är eller har varit sjuka, åh vad du ser frisk ut. Vi behöver alla lite uppmuntran. Åh vad du ser ung ut. Jämfört med vad? Egyptens pyramider. När blir man gammal? I sina egna ögon? I andras ögon? Sanningen finns i betraktarens öga. Tyvärr. Hur vet man om man är gammal? Får man bestämma det själv eller är det omvärlden som gör det? Ska våra vänner tala om för oss när vi är gamla? Eller är det våra ovänner som gör det? Talar barnen om för oss när vi är att betrakta som lite äldre? Eller säger barnbarnen det? Barnbarnsbarnen? Om man har barnbarnsbarn är det väl tveksamt om någon måste tala om för en att man inte är helt ung längre. Ålder är som så mycket annat i livet ett relativt begrepp. När man är 28 år kan något sött litet barn säga. Kan tant säga vad klockan är? Alternativt, hit med klockan kärring, annars åker du på en smäll. Beroende på vilken typ av sött litet barn det är. I bägge fallen känner man sig onödigt gammal. Eller man är kanske 56 år och en 82-åring säger, du är ju bara barnet lilla vän, ta en karamell här. Alternativt, hit med klockan ung jävel, annars åker du på en smäll. Beroende på hur hög pension 82-åringen har och hur han har fondsparat. Allt är relativt och det finns inga regler när man är gammal, ung, lite äldre, halvgammal etc. Istället för att fråga sig hur gammal man är kan man fråga sig hur gammal känner jag mig? Man är ju inte äldre än man känner sig. Under förutsättning att man känner sig ganska gammal. Problemet är att man känner sig olika gammal olika dagar. Ena dagen är man ung och vital, fröstande av entusiasm och livsglädje. Nästa dag känns det som man skulle behöva ha brandkårens tillstånd för att ta födelsedagstårta med ljus i. Ibland kan det tyckas vara stor skillnad på hur gammal man känner sig och hur gammal man egentligen är. Eller hur gammal man ser ut att vara. Blir man yngre av att man känner sig yngre? Eller blir man bara löjligare och mer patetisk därför att man uppför sig och lär sig som om man vore yngre? Är det okej och socialt acceptabelt att vara 42-årig tonåring? Kläder och musiksmak är väl en sak. Men får man ha en partner som är 16? Ska man vänta med sin åldersnoja tills man är betydligt äldre och istället blir 42 när man är 75? Köpa Porsche och jaga småflickor på 35? Något att se fram emot. Men äldre blir man hela tiden, förhoppningsvis. Om man någon gång skulle tvivla på detta faktum så är det bara att ta fram lite gamla fotografier på sig själv. Dessa gamla foton bekräftar, inte bara med all önskvärd tydlighet, att tiden går. Det är dessutom både underhållande och deprimerande på en och samma gång. Man ser nästan alltid så ung ut på dessa fotografier och löjlig, men ung. Skojiga frisyrer med mycket hår. Var tog det vägen? Skrattretande kläder. Hur kunde man ta på sig något sånt? Och glada, illusionsfyllda ögon. Jämför med ögonen i spegeln idag. Visst blir man glad och ledsen när man ser dessa bilder. Någon har sagt att hemligheten med evig ungdom är att ljuga om sin ålder. Detta är ett mycket tveksamt råd och inte någon säker väg till ungdomens källa. Det kan vara svårt att säga att man är 23 om man ser ut som 46. Och det är inte lätt att säga att man är 28 om man ser ut som 17, det vill säga 56. Hur gammal är du? Ja, jag närmar mig 40. Från vilket håll? Det kan ibland vara tufft att acceptera att man är lite äldre än man inbillar sig att man är. Verkligheten och passet stämmer inte riktigt överens med den egna känslan och uppfattningen. Inte är jag väl så gammal, tänker man förundrat och lite irriterat. Sen går man till hallspegeln och där inne i spegeln står en främmande människa, betydligt äldre än man själv, och stirrar tillbaka på en med frågande blick. Vem är det? När man är ung gör man grimaser framför spegeln. När man är medelålders är spegeln igen. Vi märker inte alltid hur tidens tand lite diskret gnager på oss. Vi ser det lättare hos andra. Jag träffade Ann-Kristin häromdagen. Vad gammal hon har blivit. Och Ann-Kristin går hem och säger: jag träffade Britta Stina häromdagen. Det var väldigt vad hon hade blivit gammal. För inte tala om alla dessa skoljubileer där man träffar sina gamla klasskamrater och förundras över hur det förändrats. Man kan verkligen se på dem att tiden har gått. Och det var inte igår man spelade boll med den på skolgården. Sedan går man hem till sin fru eller man efter klassträffen och säger: de hade blivit så gamla allihop att de inte kände igen mig. Där är en mening att fundera på. Det är förvånansvärt hur många människor i vår ålder som är mycket äldre än vi. Kan det bero på något i dricksvattnet? Vi vill ju ofta tro att vi är lite yngre än vi egentligen är. Och vi vill gärna att andra människor också ska tro det. Så vad menar folk när de säger: jag vet inte hur gammal du är, men du ser betydligt yngre ut. Ytterligare mening att fundera på. Slut.